Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Lars-Olof Tingman. Sändningen kom från Pingst Mullsjö Nyhem.
God kväll alla lyssnare. Jag heter Lars-Olof Tingman och har blivit ombedd att ge er en bild av mitt Mullsjö. När jag funderat över det här programmet så har jag fastnat inför rubriken Mitt Mullsjö, som kanske blir lite missvisande. Mitt Mullsjö är nämligen flera olika Mullsjö och skulle kanske egentligen heta Mina Mullsjö. Anledningen till denna justering kommer sig nämligen av att jag är ganska gammal och föddes redan 1951 i Habo kommun, närmare bestämt i Västra Kär. Vad är det som gör att ett samhälle, stad eller bygd får sin karaktär eller speciella epitet? Är det kanske en blandning av natur, historia och alla de personer, personligheter som levt och verkat i bygden under alla år? Många små pusselbitar som bygger ett aldrig helt färdigt pussel. Jag skulle vilja läsa några rader om Mullsjö skrivet av Martin Olvord i en bok som han kallar Mitt vackra Mullsjö, som beskriver lite grann av detta. Det vackra Mullsjö i Västergötland har som kanske ingen annan ort i Sverige förmått locka till sig konstnärer av alla slag. Orten och nejden omkring den besitter en hemlig dragningskraft som trollbundit otaliga människor och kommit dem att under längre eller kortare tid av sitt liv förlägga sin verksamhet till Mullsjö. Det är naturligt att man frågar sig, vari består denna underliga dragningskraft som gjort Mullsjö till ett mecka för så många svenska och utländska konstnärer? Man kan tjusas av samhällets natursköna belägenhet där det breder ut sig över skogsklädda höjder och åsar runt den idylliska Mullsjöns glittrande vatten. Man kan tala om de underbara utflykter som kan göras runt Stråken och Nässjön och i Sandhems skogar. Även vid stora internationella jämförelser framstår traktens skönhet som märklig. Ja, enastående. Man kan tala om den höga och rena luften. Samhället ligger uppe på sydsvenska höglandet, 250-300 meter över havsytan. Man kan behagas av folkkaraktären, en lycklig blandning av västgötsk godmodighet och småländsk energi. Intresset kan väckas av den ålderdomliga och humoristiska Mullsjödialekten som först nedtecknades av Albert Engström. Man kan glädjas över ortens starka, andliga och kulturella vakenhet som gjort den till en inspiration för hela Sverige, bland annat genom de mycket talrikt besökta Nyhemsveckorna. Man kan imponeras av en märklig företagsamhet som skapat arbete och inkomster åt individer och samhälle utan att ligga någon till last. Man kan värmas av en stark och oförvillad folklig frihetsvilja som orädd hävdat sig mot de makthavarnas missgrepp, till exempel mot försöken att utradera samhällets identitet genom att tvinga samman det med andra orter till skrivbordskonstipierade kommunblock eller mot den centrala konsumentkooperationens illa genomtänkta rationaliseringsåtgärder. Man kan peka på en mycket stor yrkesskicklighet och hederlighet i utförandet av alla arbetsuppgifter. Man kan tala om allt detta och mycket mer, och allt sammans är sant. Men det ger oss ändå inte riktigt Mullsjös hemlighet. Det finns en dimension som inte låter sig fångas i statistik eller politik. För att få känning med ett samhälles innersta väsen är det bäst att låta människorna själva berätta hur de upplevt och upplever det. Så långt Martin Olvord. Vi ska nu få lyssna till en musik och sång utav Ingemar Olsson, och låten heter Sköna människor.
Mm. Det finns så många sköna människor som liksom aldrig kommer fram.
Det Mullsjö som jag minns från mina första år är ett helt annat Mullsjö än det vi lever och bor i idag. Och även ett helt annat Mullsjö än det som började med en stationsbyggnad i mitten av 1860-talet då järnvägen mellan Falköping och Jönköping hade byggts. Ni som liksom jag är med i Facebookgruppen Mullsjö förr kommer säkert ihåg bilder från 50-talet och speciellt ett flygfoto från 1956 över Mullsjö centrum med sjövägen, järnvägen och järnvägsgatan väl synliga samt dåvarande Philadelphia-församlingens mötestält på den tomt där idag pingkyrkan ligger. Så ser faktiskt mina första minnesbilder av Mullsjö samhälle ut. Som jag tog del av när jag fick följa med min far in till samhället sittande på tanken på en svart Husqvarna motorcykel. Det jag då såg var ett fullständigt annorlunda Mullsjö än det vi idag ser. Det var Ljungqvists järnaffär, cykelaffären i centralhuset och Mullsjö glass som såldes på planen framför Ljungqvists textil och dåvarande posten. Naturligtvis var järnvägsstationen en spännande del av samhället. Det var ett Mullsjö som under de närmaste åren skulle påbörja en utveckling till vad det är idag. Och jag tror vi kan pricka in starten av denna process till andra hälften av 50-talet ungefär. Det var en kombination av småhus, villabebyggelse och att några av småindustrierna i samhället kunde haka på den industriella utveckling som då tog fart i hela Sverige. Utvecklingen skedde på alla områden. Det började växa fram en ungdomskultur i form av ny musik och ett specifikt ungdomsmode, även vad gäller kläder. Säkerligen hade den ekonomiska utvecklingen stor betydelse i sammanhanget och inte minst teknikutvecklingen i hemmen. Det var i slutet av 50-talet som det köptes tv-apparater i det ena hemmet efter det andra. Och vi kunde följa de stora sportevenemangen på tv istället för på radio. Detta satte givetvis spår även i lilla Mullsjö, som nu tog klivet från att vara ett litet stationssamhälle och rekreationsort till att bli ett småindustrisamhälle med villabebyggelse. Pensionaten försvann ett efter ett och byggdes om till bostadshus för familjer under slutet 50-tal och början 60-tal. Vi minns namnen som Trollehöjd, Ekbacken, Johannesborg, Björksäter, Hasselbacken, Höstsol, Hablahäster, Solelid och så vidare. Vi ska nu lyssna till musik utav Urban och Karina Ringbäck. Med låten Det var bättre förr.
Jag ska sjunga sången om mitt liv.
Jag blev född mitt i smällkall.
Nu är det faktiskt inte så att jag helt håller med Urban i den här sångstrofen Det var bättre förr. En del var bättre, men det mesta är faktiskt bättre nu. Mina föräldrar köpte en tomt på Brunnsvägen 1956 för att börja bygga 1958 och flytta in i början av 1959. Då hade man redan byggt och projekterat Ängsgatan och en bit av Skolgatan för att därefter fortsätta med Brunnsvägen. Markområdet runt radhusen som Västangårdsvägen kom något senare i början av 60-talet. Någon tog sig för att räkna alla barn som bodde på Ängsgatan i början av 60-talet. Och om jag inte minns fel så var det ett hundratal barn mellan 0 till 15 år på denna enda gata. Det var barn som till största delen hade mammor som var hemmafruar och pappor som jobbade på någon av industrierna i Mullsjö. Det var alltid liv och rörelse på gatorna av barn, men kanske inte så mycket bilar som idag, men en ljudnivå som ändå var hög på grund av detta. Eftersom mina föräldrar under tiden man byggde huset på Brunnsvägen valde att hyra ett av Skärmösväveriets hus i Nykyrka, så fick jag förmånen att börja skolan i Nykyrke småskola i augusti 1958. Det skulle faktiskt kunna göras ett helt program enbart om denna skola, som var en fungerande institution från en svunnen tid, där första och andra klass gick i samma klassrum. Här härskade småskollärarinnan Nanna Wiberg med krav på disciplin och ordning. Varje morgon så mötte hon oss barn ute vid kyrkvägen så att vi skulle kliva av cyklarna och leda den fram till cykelstället utanför skolbyggnaden. Därefter fick vi ställa upp på led för att gå in i skolan. Men det är inte minnesbilden av disciplin som lyser starkast när jag minns dessa år, utan omsorg, kärlek och humor. Skolstarten fick en bra början och sammanfattas på ett trevligt sätt av Elisabeth Ljungegård i en skrift om Nanna Wiberg efter hennes bortgång 1990. Jag läser välkomstbrev till små nybörjare. Nanna hade stor omsorg om sina elever. Hon visste att en liten nybörjare kunde känna sig ängslig inför skolstarten. Av mamman till en nybörjare har jag hört att på sommaren före skolstarten kom det brev från fröken till Lars. Det brevet innehöll ett vackert bokmärke, och så skrev fröken att det i skolsalen fanns en bänk som väntade på Lars. Man kan tänka sig att ett sådant brev mottogs med glädje och bäddade för ett fint förhållande till fröken och skolan. Men jag kan inte låta bli att ta med en liten historia av Alice Berglund som beskriver Nannas sida av disciplin och kanske också humor i samma skrift som jag läste tidigare. Och den heter Nannas punktlighet. Det är en söndag eftermiddag i juli. En stilla söndagsfrid råder. Det är varmt och skönt, och längst ner i backen skymtar sjöns glitteryta. Några damer, bland dem Nanna, är inbjudna på kaffe till Österängen. Detta måste ha varit 1969 eller 1970, när man fortfarande gärna använde de gamla namnen på huset istället för gatunamnen. Kaffebordet står dukat i trädgården och klockan närmar sig 3. Jag går ut på trappan och kikar neråt backen. Och där, nere i svängen, ser jag en välbekant gestalt som närmar sig med raska steg i svängen. I en karaktäristisk promenadstil. 1:01 korsar om gatan vid postens gula brevlåda, där Trollehöjdsvägen och dåvarande Åkerliden möts. Exakt klockan 15 har Nanna kommit fram till trappan. Välkommen! Oj, vad punktlig du är, sa jag lite tanklöst. Då tittade tant Nanna ganska strängt på mig och sa: ja, vet du, att komma för sent till ett avtalat möte, det är stöld. Stöld av tid. Något som vi ofta har ganska ont om. Att stjäla av en annan människas tid, det är illa. Det är som att säga, du kan gärna vänta på mig, för din tid är ju inte så viktig. Men jag, som har så många betydelsefulla och viktiga saker att uträtta, måste ta vara på tiden, och då kan ju du vänta en stund. Jag kände mig plötsligt som en förstaklassare som hade fått en välbehövlig tillrättavisning och sa något i stil med: ja, jo, det är ju sant. Jag har bara aldrig tänkt på saken på det sättet. De andra kaffegästerna kom lite pö om pö, stal väl kanske en eller annan minut. Men det blev ett roligt och soligt kaffekalas. Eftermiddagen försvann i ett nafs och kom aldrig tillbaka. Men kvar fanns och kommer alltid att finnas, så länge jag lever, minnet av vår älskade Nanna och det jag den gången fick lära mig av henne. En del av detta har vi alla som har haft Nanna Wiberg som lärarinna förmodligen formats av och fått en liten del av i våra personligheter. Vi kommer nu att lyssna till musik av Jojje Valdenius och sång av Helene Sjöholm. Sometimes heter låten.
Sometimes it seems that I traveled such a long way. Sometimes it seems that I'm only standing still.
I Nykyrke småskola gick jag 2 år för att i tredje klass börja i den då ganska nya Gunnarsboskolan. Det var stort och spännande. Här gick vi i början av 60-talet och växte upp till tonåringar under tiden som även samhället växte och utvecklades. Det så karaktäristiska funkisinspirerade kommunhuset byggdes under de här åren. Även dåvarande Philadelphia-församlingen flyttade ifrån kullen borta i Björkäng fram till tomten mellan Persgården och Filip Lindqvists hus, där man tidigare arrangerat tältmöten. Invigningen av den nya kyrkan ägde rum under hösten 1964. I slutet av 60-talet började projekteringen av alla trädgatorna i Mullsjö, som byggdes under första hälften av 70-talet. Under 70-talet skedde den stora expansionen av villabebyggelse och en stor inflyttningsvåg till Mullsjö från framförallt Jönköping kunde konstateras. Under dessa år byggdes även husen på Maurits väg samt nedre och övre Strykjärnen. 1971 splittrades det lilla centrum som tidigare fanns i Mullsjö genom att Ljungqvist järn- och livsmedelsaffär flyttade till den plats där man fortfarande finns. Den byggnad Ljungqvist då flyttade in i köpte man av Damella AB som tidigare under våren 1971 förvärvade byggnaden i samband med att man köpte Mullsjö Konfektion och Muttricks AB av dåvarande ägarna. Vi kommer nu att få lyssna till Nisse Landgren, Once Upon Summertime. Det Mullsjö som jag minns från slutet 50-tal till början 70-talet och som jag växte upp i var ett samhälle med en stor portion av framtidstro och med en föresats att expandera och växa på alla områden. Jag minns det som en rolig tid i samhället med en hel del färgstarka personligheter både inom kommunpolitiken och det näringsliv som då uteslutande bestod av små privatägda industrier. För att nämna några som ofta syntes i tidningar och fanns med i olika sammanhang i kommunen kommer här några exempel. Åke Axell, Allan och Georg Wernald, Kjell Lindqvist, Martin Ålvård, Lars Pettersson, Göte Friberg och många, många fler. Den framtidstro som man kunde känna kan ha sin förklaring i att Mullsjö som samhälle inte var så gammalt, inte mer än cirka 100 år. I början av 1860 byggdes nämligen järnvägen mellan Falköping och Nässjö och då anlades en stationsbyggnad vid Mullsjön. Den lilla bebyggelse som då växte fram runt järnvägen och stationshuset fick då namnet Mullsjö. Namnet på sjön ändrades i början av 1900-talet till Mullsjösjön, vilket man tyckte bättre beskrev sjön och samhället. Innan station och järnväg byggdes var det endast några gårdar runt sjön, som Sjöryd, Gunnarsbo, Boseby, Nedre och Övre, Havstenshult, Älghagen och Ruder. Tätorterna var vid den här tiden Ryfors, Sandhem, Gravsjö och Utvängstorp. Men efter järnvägen förändrades allt. Man kunde åka tåg till de vackra bygderna runt Mullsjön och Stråken och det byggdes ganska snabbt en handelsbod i anslutning till stationen och naturligtvis ett järnvägshotell samt stinsbostad. Man såg ganska tidigt att det var många av de som hade ekonomiska möjligheter från Jönköping och Falköping och Göteborg gärna åkte till Mullsjö och bodde en vecka eller två på pensionaten som snart växte fram. Åke Axell skriver något om detta i ingressen till en bok som har givits ut av Mullsjö konstförening. Han skriver så här: Mullsjö upptäcktes för cirka 140 år sedan. Familjer från kringliggande städer som önskade byta boendet i en stadslägenhet mot en naturupplevelse på landet upptäckte Mullsjöbygden med dess vackra natur och underbara luft som ett smultronställe väl värt att söka sig till under några sommarveckor. Välbeställda pensionärer fann också det förmånliga i att bygga en sommarvilla och så började villaepoken i Mullsjö under de sista decennierna på 1800-talet. Man fann snart vackra villor på såväl södra som norra stranden av Mullsjön. Men Mullsjö upptäcktes inte bara av sommargäster utan tidigt fann duktiga affärsmän att i Mullsjöbygdens vackra barrskogar fanns råvaror för förädling och försäljning av trävaror som kunde transporteras till främmande orter. Ja, till och med utomlands, tack vare järnvägen som drogs fram genom bygden under 1860-talet. Vi kommer nu att få lyssna till Eric Clapton, Tears in Heaven. Det fanns något i lilla Mullsjö som svetsade innebyggarna samman till Mullsjöbor. Martin Allvord menar till och med att det utvecklades en speciell Mullsjödialekt på gårdarna runt Mullsjösjön och som säkert bidrog till denna känsla av genuitet. Han skriver i en skrift om just Mullsjödialekten och en förklaring till Mullsjödialekten som jag ska läsa ett stycke ur. Mullsjö kommun är en gränsort mellan Västergötland och Småland som består av fyra socknar, Nykyrka, Sandhem, Bjurbäck och Utvängstorp. Möjligen skulle man kunna säga att en språkgräns går längs den fagra sjönstråken mitt igenom den nuvarande kommunen. Sandhem, Bjurbäck och Utvängstorp drar sig mer åt Falköping och tillhör det västgötska målet. Huvudorten Mullsjö drar sig åt Jönköping i Småland. På grund av en stor inflyttning från Jönköping, särskilt under tiden 1965-1985, har den äkta Mullsjödialekten blivit undanträngd i själva Mullsjö och torde 1986 knappast talas om mer än en fjärdedel av invånarna. Befolkningen har fördubblats sedan 1970 och var 1987 cirka 7000. Mullsjö tillkom 1863 som ett konstgjort stationssamhälle då järnvägen Falköping-Nässjö drogs fram. Orten döptes 1862 av postverket till Mullsjön, men döptes redan 1863 om till Mullsjö, som sjön och bygden hetat redan på 1300-talet. Ända till mitten på 1900-talet fanns det många som vägrade acceptera Mullsjön som namn på den vackra sjön och kallade den Mullsjösjön. Denna lilla studie sysslar endast med Mullsjödialekten under de senaste 100 åren, det vill säga i stort sett under 1900-talet. Det var Martin Allvord. Och med sin förklaring till Mullsjödialekten. Och i början av 70-talet jobbade man intensivt från Sveriges regering och riksdag med att försöka få mindre kommuner i landet att gå samman i större enheter. Helt enkelt slå samman två eller flera kommuner till en. Tanken var att man ville skapa billigare och mer rationella kommunala administrationer. Men i många kommuner som berördes upplevde man hela tanken som en form av tvingande myndighetsutövande. Och inte minst i Mullsjö. Tanken var nämligen att Mullsjö och Habo kommun skulle slå samman till en kommun. I efterhand kan man tycka att det säkert hade blivit mycket bra med tanke på det geografiska läget på de båda kommunerna. Men det bildades då en tvärpolitisk arbetsgrupp i Mullsjö som sin enda uppgift skulle vara att lobba och jobba mot en sammanslagning. Och istället få till stånd en folkomröstning i kommunerna som skulle bli direkt avgörande i frågan. Denna grupp bestod av tjänstemän i kommunen, politiker, färgstarka opinionsbildare samt några ungdomar där jag var en av dessa. Det var en stark och i stort sett enhällig opinion mot sammanslagning i Mullsjö kommun. Så det var ett i många stycken enkelt uppdrag för arbetsgruppen att skapa ett engagemang i frågan. Det blev en stor majoritet mot en sammanslagning vid valdagen och frågan har aldrig väckts mera, tyvärr. Men hela denna process speglade lite av den känsla som vid denna tid fanns i samhället. Mullsjö växte och optimismen om vad som skulle åstadkommas i kommunen var våldsam. Gustav Olivecrona, en vid denna tiden känd politisk reporter och samhällsdebattör, kallade i en av sina böcker Mullsjö för frihetens stamort i Sverige. Anledningen var den folkliga resning som motståndet till kommunsammanslagningen gav uttryck för. Under senare delen av 70-talet uppfördes det vackert belägna nya skolan med högstadie och simhall mitt i villabebyggelsen. Vi kommer nu att få lyssna till en ganska välkänd låt ifrån den här tidsperioden, Blowing in the Wind med Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many...
Jag tror att vi alla som växte upp i Mullsjö under den här tidsepoken håller med mig om att frikyrkorna i kommunen satte en viss prägel på bygden. En del tyckte kanske att det präglade lite för mycket, medan andra, och jag tror de flesta, tyckte det var ett positivt inslag. Det fanns vid den här tiden tre förhållandevis stora pingstförsamlingar och en aktiv missionsförsamling i kommunen. Den största församlingen av dessa var Philadelphia-församlingen i Mullsjö samhälle och en mycket aktiv församling i Bjurbäck vid namn Betania. Betania ordnade sedan gammalt varje år en årskonferens för alla Sveriges pingstförsamlingar, Nyhemsveckan, och som helt säkert har gjort att många runt om i Sverige av denna anledning har en anknytning till Mullsjöbygden. Själv hade jag förmånen att växa upp och tillbringa mina barn- och ungdomstid i pingstförsamlingen i Mullsjö. Måste säga att jag enbart har positiva minnen från den här tiden, både från kompisar i de olika kyrkorna och de som inte var med i någon av kyrkorna i samhället. Med andra ord ser jag tillbaka på den här tidsperioden med varma och ljusa minnesbilder. Vi var många killar och tjejer som var födda i början av 50-talet och bildade tillsammans en stor ungdomsgrupp som träffades och levde våra ungdomsår i de olika kyrkorna i samhället. Det var mycket som hände inom den frikyrkliga sfären under 60-talet, både vad gäller en förändrad musikstil och nya strömningar inom ungdomskulturen med tillhörande teologiska spörsmål. Inom frikyrkorna spelade stor roll hur de olika församlingspastorerna tolkade samtiden och vågade bryta mönster. Vår åldersgrupp vid denna tiden fick uppleva just en sådan skiftning i olika synsätt vad det gäller samhällsfrågor och teologi. Och en stor del i detta var troligtvis att vi i Philadelphia Mullsjö fick välkomna en föreståndare vid namn Martin Tornell. Ni kommer nu att få lyssna till ytterligare en 50-talist, nämligen Bengt Johansson. Han sjunger The Image of You.
Lost my sense of direction, how far I could go. Didn't notice joy disappear. I desperately wanted to make it on my own, to go my way.
Under 80-talet avtar villabyggandet i samhället något och håller inte riktigt samma tempo som årtiondet tidigare. Men företagen växer, både genom att man säljer och tillverkar allt mer men också genom att några av de gamla familjeföretagen säljs till större aktörer i respektive affärsområden. I centrum av samhället kan vi se det nya kommunhuset med vårdcentral uppföras. Under första hälften av 80-talet, närmare bestämt 84, gjordes en total renovering av pingstkyrkan i Mullsjö samhälle. Det byggdes då en helt ny kyrksal, vilket innebar att den i stort sett blev dubbelt så stor. Detta beslut orsakades av att församlingen vuxit under 70-talet och början av 80-talet, och det var framförallt barnfamiljerna som hade blivit fler. Vi var i stort behov av lokaler och ytor för vårt arbete bland barnen. Alla söndagsskolorna i kommunen arrangerade tillsammans en marsch demonstration för att uppmärksamma våra barn och söndagsskolor i slutet av 80-talet. Det var faktiskt 2000 deltagare i marschen och är nog fortfarande en av de största sammandragningarna av människor i vårt samhälle. I början av 90-talet började några grabbar från Missionsförsamlingen och Betaniaförsamlingen i Nyhem att spela en då ganska liten och okänd bollsport vid namn innebandy. Sporten har därefter utvecklats i hela Sverige och är idag en av de bollsporter som samlar flest deltagare. Den klubb och förening som bildades i Mullsjö fick sedermera namnet MAIS, som idag alla i bygden känner väl till. Och i innebandykretsar är man väl kända i hela Sverige som en professionellt skött elitklubb. 2008 påbörjades byggnationen av MAIS hemmaarena i Nyhemshallen på Nyhems konferensområde och kom till stånd på grund av att några järva och framsynta personer inom Betaniaförsamlingen i Nyhem och Mullsjö kommun samt en driftig företagare i kommunen vågade ta ett snabbt beslut. Det beslut som då togs har även spelat roll för den nyhemsvecka som fortfarande arrangeras på nyhemsområdet. Det har även inneburit att man kunnat utveckla denna konferensvecka till att samla fler deltagare än någonsin tidigare samt hyra ut område och lokaler till flera stora årskonferenser inom frikyrkosfären. Jag har här gjort ett försök att teckna en historisk resa genom Mullsjös korta existens. Det är en berättelse som utgör bitar av min upplevelse av Mullsjö.
Ni har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Lars-Olof Tingman. Sändningen kom från Pingst Mullsjö Nyhem.